Tillsammans vill vi på podden Livscykeln försöka samtala om livets olika känslomässiga faser med utgångspunkter som sårbarhet, ärlighet, tacksamhet och acceptans.
Om du är lika nyfiken som vi så får du gärna följa med oss när vi pratar om livet.
Hej Katarina.
Hej Linda.
Hur är läget?
Det är bra. Ja. Tack. Hur är det med dig?
Ja, men det är bra. Jag känner lite så här små exalterad idag. Någonstans vill jag ändå påstå att vi har det är lite stjärnglans här idag.
Ja, det är det.
För oss. Det är lite mer speciellt ändå, känner jag, så där idag för oss. Men för vi har ju Susanne med oss idag. Och det känns ju superhärligt, verkligen. Och att vi är jättetacksam. Mm. Att du har tagit dig tiden att komma till oss. Det är ju inte så ofta du är uppe i Sundsvall. Som du är ju nere i Stockholm och jobbar. Och vi ser ju dig i olika tv-produktioner och sådana saker. Och nu är du här med oss. Mm. Så härligt. Och idag, vi har ju lite tema för dagen. Och det är ju att hitta sin röst. Ja. Och det ska vi ju liksom fördjupa oss i på olika sätt. Men Susanne, välkommen.
Tack så mycket. Det känns fantastiskt att få vara med i podd här ifrån självaste Sundsvall som är mitt hjärtas stad.
Jättespännande.
Vad härligt. Men du Susanne, vi har ju skickat lite mejl och pratat lite här innan. Och du arbetar ju med sång. Naturligtvis. Men du arbetar ju inte bara utifrån rösten utan också mental och fysisk hälsa. Ska vi göra lite så att du berättar lite grann för oss vad du gör egentligen så att alla förstår vad det är du gör.
Vad gör du egentligen?
Nej, men så här, jag jobbar ju väldigt mycket med människor som ska tävla i tv. Det har blivit så de sista 10 åren. Så jag jobbar ju med Idol och Masked Singer och Melodifestivalen. Där jag har jättemånga artister som ofta bokar mig då. För att liksom göra dem trygga och klara av sina uppträdande på bästa sätt. Och det som gör att jag jobbar med helheten är väl också mycket för att rösten blir ju väldigt föränderlig när man ska tävla. Det finns en press, en prestation som ligger bakom både från dem själva och från utifrån. Och man ska också klara att göra det där, precis som att man ska skjuta en straff eller någonting i ett SM eller VM. Eller det ska liksom ske där och då. Det går inte, det ska vara live och det spelar ingen roll om man är sjuk så måste man ändå göra det där. Och då brukar det vara så många saker som spelar in. Annars kan man ju hemma sjunga mycket när man har lust och vill ha utvecklas. Och, ja, har man ingen bra sångdag så kan man ju strunta i det och så sjunger man på någon annan låt som är lättare eller väljer att sjunga nästa dag. Men artister har ju mycket påfrestning i och med att de ofta inte styr sitt schema och det blir både intervjuer som tar på talrösten men också att de ska prestera svåra, hopklippta låtar som ska vara maximala. Så att, och det är väldigt få som kan jobba på den elitiska nivån som en fotbollsspelare kan göra, alltså varje dag, vilket gör att de dels inte har kondition för att klara det och sen är det ganska mycket omedvetenhet i branschen om hur man tränar en röst. Så jag får både vara tränare, lite psykolog och ha koll på liksom hela den här personens liksom dagar, scheman och försöka tänka ut då, för att jag vill ju att som coach att de ska känna sig nöjda med sitt uppträdande eller att de ska klara av det och må bra efteråt. Mm. Sen behöver inte det vara att man sjunger allting perfekt utan det är mer så här utifrån dagens kondition och dagens situation så gjorde jag det bra liksom. Och det är inte alltid 100%, ibland är det 75%, ibland levererar man lite mer än väntat och blir väldigt glatt och överraskad och utvecklas och så vidare, ta utvecklingssprång. Men det är mycket mycket alltså lära känna personen och försöka förstå hur deras kropp fungerar. Eftersom om vi till exempel är ledsna eller arga eller jätteglada så andas vi annorlunda. Alltså kroppen påverkas.
Mm.
Och när vi ska tävla blir vi ju väldigt nervösa och fokuserade. Och det stör ju såklart andningen. Och att sjunga är ju att styra luft. Så att det är ganska svårt. Liksom. Mm. Plus att många artister har olika diagnoser. De dras ju till estetiska ämnen ibland. Mm. Och det kan vara att de är väldigt överaktiva. ADHD till exempel. Eller inåt, introverta. Singer-songwriters har autism, är på autismspektrat. Och då kan det bli väldigt svårt att föreställa sig hur man ska bli i en sån situation som Melodifestivalen till exempel. Mm.
Men så när du jobbar egentligen kanske med nya då kunder eller klienter så utgår du oftast då från deras mentala hälsa eller vem de är liksom som personer innan du går in på rösten ens?
Ja, exakt. Mm. Jag vill brukar ta ett snack, typ som vi pratar nu, och så frågar jag massa frågor om dem. Och ibland är det ju inte alltid att man kan nå in på en gång. Vissa är ju medvetna om hur de är, många är helt omedvetna. Så man får lirka lite, det kanske inte visar sig på en gång. Får man göra lite tester, men många kommer ju till mig just för den grejen. Att de vet att jag inte är en traditionell sångpedagog som bara tränar deras röst. Mm. Utan att jag just kan förstå dem som personer.
Mm.
Det är ju många artister som kanske tidigare unga år har gått och tränat hos någon, men haft svårt att förstå instruktioner och så av olika skäl. Kanske har inlärningsproblematik eller så, och då haft svårt i skolan, och då är det jobbigt att gå till någon och bara bli bedömd på sången. Mm. Så att därför tycker de att det är skönt att jag liksom lär känna dem som människa istället.
Mm.
Och sen är det ju många, många grejer som gör att det låser sig, för sången har ju med kroppen att göra. Att de till exempel är sned eller sned och vind i kroppen, eller att de har varit med någon bilolycka eller någon fallolycka, eller har olika posture-problem. Alltså att de sitter kanske mycket vid mobilen eller sitter över gitarren eller liksom snedbelastning.
Så, ja, så det kan också påverka rösten?
Ja, det påverkar enormt mycket.
Mm.
Det är en otroligt viktig bit att ha koll på. För det är det som kan göra att man vissa dagar sjunger jätteobehindrat och andra dagar inte. Mm. Beroende på hur kroppen mår.
Så då kommer det in viss behandling också ditt...
Så, exakt. Så jag skickar ju ofta till naprapater och massörer och så vidare. Olika fysioterapeuter som artisterna har tillgång till där de bor då. Eller så ordnar jag någon när de kommer till Stockholm. För att få dem bli medveten om liksom. Så kan jag också initiera genom att trycka och känna lite och kolla liksom om de är... ha olika spänningar i kroppen. Så jag är väldigt mycket hands-on på mina artister. Masserar mycket och känner och klämmer och sådär.
Mm.
Men ja, vad häftigt.
Vilken styrka.
Ja, det blir ju mer som att du är ju inte liksom röstcoach. Alltså du skapar ju liksom, är med och skapar en artist.
Ja, typ.
Kan man ju säga.
Man formar
då.
Liksom.
Ja, och plockar fram det bästa ur dem utifrån deras egna förutsättningar, och sen kan du sätta fingret på att vi skruvar lite grann här och vi skruvar lite grann där, så når du ditt potential.
Precis så är det.
Aha.
Så det kan ju vara till exempel att de säger, jag hade en artist förra året i Mello som sa, ja, så fort jag ska uppträda så får jag liksom, jag blir så nervös att jag skakar. Alltså jag skakar så att jag kan inte knappt stå upprätt. Jag kan absolut inte hålla en mikrofon för att det bara far omkring med handen. Och det ser galet ut. Liksom. Mm. Det går inte. Och jag kan inte göra det i Melodifestivalen. Men nu har jag kommit med en låt. Och då... Det märks ju ingenting när det här var en kvinna. När hon var i studio och så där, då var hon helt lugn. För det var hon van vid.
Mm.
Och van att sitta och sjunga själv och så där hemma och så. Men så fort då ska du göra något sånt här stört som krävde mycket av hjärnan. Och det blev stress. Då blev det liksom typ panikångest och chock panikartat beteende att man bara, man kan inte stoppa sig själv helt enkelt. Nej, man skakar så mycket. Så då är det bara min uppgift att liksom ta bort det. Mm. Så att när vi kommer till Mello så ska det inte bli så. Och det är sådana uppgifter jag får hela tiden. Aha. De här lite svåra cases där ingen annan har lyckats på något sätt.
Och då kan inte du tänka så här, det finns inget liksom universalt hjälp, någon hjälp för det. Inte så här, ja, men då vet jag vad vi ska göra, utan då måste du mer kolla på vem är den här personen, vad är det för personlighet, vad finns det för rädslor. Alltså för
ja,
att...
typ. Men ändå är det så här, efter alla år jag jobbat nu, det är ju nästan 20 år som coach, så har jag ju haft så otroligt mycket folk. Och vi är ju inte så unika som vi tror, utan vi är ju ganska lik varandra. Det går att boxa in folk, så att det går ganska snabbt att se. Så med den här tjejen då testade jag, så här, hon skulle sitta lite i början och sen stå upp. Och så här, men då provar vi... Hos mig får de ju liksom, när det är så här tydlig grej, jag ska sjunga Melodifestivalen, då vill jag ju veta, vad ska du göra i ditt nummer?
Mm.
Och ibland vet de inte, för de har inte kommit dit. SVT har inte haft någon koreograf som har tittat på det än. Men här visste man att jag skulle sitta lite och sen gå.
Mm.
Och då kunde jag så här, men då övar vi på att sitta. Då är det ingen poäng i att göra något annat, utan vi testar det. Och då sa jag, men vi testar vad som händer om du får hög puls. Ja, men nu är jag ju ingen nervös. Nej, men hur kan man då... framkalla det? Jo, man kan springa på stället. Så hon fick springa i en minut, trampa vatten. Alltså så mycket hon bara kunde.
Mm.
Och sen sätts sig ner och börjar sjunga. Och då kom hon inte ens på ett ord. Nej. Hon kom inte ens på hennes låt skulle börja.
Nej.
Hon fick direkt blockering.
Mm.
Och då sa, det kommer ju inte gå, för att när du står där och du ska gå ut, det kommer alltid bli nervöst för alla. Mm. Det är det alltid. Men man måste lära sig hantera det. Och då om vi hade bara skickat henne så, då hade hon ju fått panik och sen hade hon inte kommit på.
Nej.
Och det hade ju blivit katastrof i tv. Så då övar vi på det. Springa, få hög puls, få ner pulsen. Hur lång tid tog det nu? Ja, men nu tog det 40 sekunder. Okej, vi måste ner lite snabbare. 20 sekunder får det bara ta. Så höll vi på så här, att sjunga med hög puls.
Aha.
Och till slut så, när vi kom till Melodifestivalen, då fick hon puls och sen så tog hon ner den innan hon skulle börja sjunga. För man står ju där en minut innan, står man ju uppe på scenen medan det är ett inslag och sen börjar man sjunga. Och då, sen kom man av scenen och bara höll ut sina händer direkt efter hon sjunger, bara inget skak.
Mm.
Och det gick hur bra
som helst. Och då tänker jag, i hennes värld var det ju inte... Dilemmat var ju inte pulsen, utan tanken kring att hon skulle göra det som gav henne
puls. Ja, exakt.
Så hon framkallar
på något sätt. Och då får hon hög puls, och när hon får hög puls fick hon panik, för det tyckte hon inte om, och då stängde hon av allt.
Ah. Men vet du att det är så då? Eller blir det ett testande? Liksom
Nej, man får testa lite innan, för vissa är olika. Alltså, för vissa blir det bättre när de får det. Alltså, till exempel när man gör tv så... är ju, förutom att man ska sjunga live, så ska man ju också kolla in massa kameror.
Mm.
Så på en Melodifestivallåt på 3 minuter, de är ju alltid 3 minuter långa, så är det kanske mellan, vi säger 25 och 60 kameravinklar du måste memorera i ditt huvud.
Mm.
Så att du måste... Ja, så ni fattar.
Jag blir stressad bara tänker på det.
Så det är liksom inte bara... Liksom, du ska liksom både vrida då rätt, och du ska liksom veta nu kommer det 8, 8, 8, 7, 1, 3, 1, 8 igen, sen kommer 9, sen kommer 7, 6, 7, 1, så ska du stå i sitt huvud. Så de får ett kameraschema som de får plugga in, och sen ska du sjunga sig naturligt. Du ska också kunna gå på det här golvet där du inte får titta ner vart du går. Du måste liksom, du får en liten ljusmarkering innan det börjar. Då får du inte flytta dig, för då står du fel.
Mm.
Alltså, för det är ju LED, alltså förstår ni, det är så mycket för hjärnan att hålla koll på. Så att då kan jag ju, för en person ibland med ADHD, då är det lättare att ha många saker att tänka på. För då blir det mindre anspänning på rösten, för hjärnan har så mycket annat att fokusera på, och då blir det bättre sång. Men för vissa som är kanske åt andra hållet, introverta, om de då inte vet hur de ska kolla, eller det blir fel på första kameran lite grann, Då får de hänga på och kan inte gå vidare. Liksom. Det låser sig allting. Mm. Och då måste man kunna kamerorna väldigt bra. Så då vet jag hur de blir. Och då kan jag träna med dem. Då kanske jag, med de personerna som är introverta, då måste jag få igång deras kropp. Så vi måste springa en timme innan i korridoren och bli riktigt svett. Och måste liksom få en ny touch på smink och hår, och jag måste liksom få dem att skratta. Jag springer och jagar dem i korridorerna med knäppa grejer och gör så här pranks och håller på, för att jag måste rycka dem liksom. Uh-huh. Jag hänger i deras armar och gör armbrytning innan de ska gå upp på scen, och det ser helt psycho ut, men det gör att de inte kommer in i någon frys situation.
Just det.
Och med någon som är överaktiv måste jag göra helt tvärtom. Då måste jag liksom få dem att lugna. Tänk inte på det som låter där nu. Du bara står och andas. Kom, blunda, stäng ögonen. Gå igenom vad du ska göra. Mm. Och du vet sådär. För att de är så här, men tänk om jag skulle... Nej, nu ska vi vara här. Mm. Så då blir det mer så här, tala med lite, vara lite lugn. Hålla i dem och liksom få dem att andas och fokusera. Så jag håller på kroppen och sådär. Håller på magen om de ska andas med magen. För annars... så har de redan glömt bort, var skulle jag andas? Så man måste liksom både säga och visa.
Att det blir taktilt,
och göra samma sak. Så jag måste vara med dem som en person.
Mm.
Och med de introverta, då är det mer så här, jag gör de härmar efter. För de måste se först och sen gör de. Så det är lite så här, så jag blir väldigt mycket terapeut. Det är...
Men då coachar inte du fyra stycken på rad i Melodifestivalen?
Liksom jo, det gör jag ibland. När de kommer till finalen.
Det blir mycket armhängande.
Ja, det är stress.
Det måste vara helt slut.
Ja, det är man. Det är man faktiskt efter Mello. Men som regel så är det ju inte var... I år hade jag, jag vet inte hur många det vart, men 13-14 artister i Melodifestivalen. Det var ganska mycket.
Mm.
Men annars har det ju inte... Det har ju liksom stegrat med åren för att... Folk har mött mig i branschen och bara, jag vill ha dig om jag kommer med. Och så blir det fler och fler. Men nu har jag börjat lära upp lite folk som hjälper mig lite.
Ja, just.
Men sen så är det ju deltävlingar, och då har man ju inte alla i en deltävling. Mm. Utan då kanske det är 2-3 och då klarar man sig. Sen om många går vidare till final, då blir det ju problem. Men då får man ju liksom försöka hitta en rutin. Beroende på vilket startnummer de har. Så får det bli lite ischigt först i början av veckan när man repeterar, och sen får man göra en plan då.
Mm.
Så att de får individuell uppvärmning och sådär. Vissa grejer kan de göra tillsammans också, om de känner varandra. Så att, men idolerna har jag ju alla. Det går jättebra.
Ja, precis.
Vet du, känner du Linda? Är du sugen av mig i Melodifestivalen?
Nej, jag säger nej. Jag säger nej eftersom att jag fick ju pulsen bara börja prata om 1-2-8 kameran vinkeln. Så jag säger nej. Hur känner du, Katarina?
Nej, men definitivt åt det mer autistiska spektrat. Ja, så att nej.
Mm. Men ni förstår ju vad... Men sen kan det vara så här, om man då är... introvert och behöver mycket, vad ska jag säga, förstå och se och skapa sig bilder i huvudet innan man gör någonting. För dem blir det väldigt bra sen när de har hittat hur man gör tv.
Ja, men
för
precis.
Då kan ju de, det blir jättetryggt för dem. Mm. De vet precis hur de gör. De går in i en roll, ett slags alter ego-roll.
Ja.
Och de kan ånga på där och de lär sig kamera. Det blir som att de blir grym på, vad vet jag, spela piano efter noter och samtidigt kolla på kören och vara tillbaka
då
i noterna.
Då har de sitt mönster.
Ja, de har sitt mönster och följer. Men kanske en person som är jätteöveraktiv, de blir grym på det ett tag. Sen när de inte ser något annat, och då har de liksom glömt bort alla sina skills på det där.
Mm,
och då blir det lite chock. Oj, då trodde kanske de att, men du var ju jättebra på det här förra året. Ja, nu är de inne på något annat. Så då kan ju det vara stressigt, att det blir svårt att behålla sitt mönster, för det är nya mönster som byggs hela tiden. Så det är lite olika hur man funkar. Men det är fint, känner jag, att jag kan få vara där och vara ett litet, ja, en liten station innan. Så jag hjälper dem att göra sig medveten om vad de måste förbereda sig på.
Ja, för det blir ju verkligen helheten och att lära känna en person liksom, i grunden.
Verkligen.
Ja. Men jag tänker nu då, som nu ska ju inte jag och Katarina vara med i Melodifestivalen.
Men vi skulle
just i och med att, ja, men för nu är ju det här Masked Singer, tänker jag, är ju också med, och i den aspekten då, och i det här med att alla kan sjunga grejen som det känns som att det hör man ju ofta, så tänker bara så här, nej, men det är inte möjligt liksom så. Men någonstans är väl det programmet är väl ändå, jag vet inte, värst de ut för att de har någon form av talang, eller är det så att de kan verkligen inte sjunga?
Nej, alltså flera, det är ganska likt Let's Dance eller Fångarna på fortet eller Robinson, ja, eller Farmen eller vad man nu vill se, att vissa kan men är där för att liksom göra någonting helt annat, så vi ska bli chockade över att de går från rap till musikal eller, eller från musikal till opera eller vad det nu kan vara. Så de har lite skills, och sen är det några som ligger på mitten, kanske har velat sjunga, kunna sjunga hemma men ingen vet, men de har liksom inte gjort det framför folk. Och sen finns det några stycken som absolut har noll, zero kunskap, som jag då övertalar, som TV4 skickar till mig, och sen så säger de, man träffas sand, då kommer du kommer vilja vara med då, och de säger nej, aldrig i livet.
Nej.
Som till exempel Janne Andersson, fotbollsförbundskapten, han sa nej, 99,9% kommer jag absolut inte kunna vara med i det här programmet, för att jag kan inte ta en ton. Alltså jag har ingen, knappt en bra talröst, jag typ skrikit sönder den på alla matcher. Och jag sjunger inte, jag lyssnar inte på musik, och jag kan ingenting om musik. Men så kom han i alla fall till mig, hem till mig, och vi snackade lite som vi gör nu, och sen så sa jag, men om det skulle sjunga, men han bara, jag kan typ inga låtar, men vi började jobba lite grann, och då efter det var han så här, nej, det här var ju kul, alltså, men tror du verkligen att du kan lära mig? Ja, det kommer vara bland det svåraste gjort, men det ska vi fixa.
Ja.
Så, men då bara fick han ändå lite ågrenar, så jag måste ändå fundera, och sen så, kan jag komma en gång till och så prova väl lite igen, ja. Och sen sa han, nej, jag måste säga ja. Alltså, han gillade mig så mycket. Och sen började vi bygga hans röst. Och vi skrattade otroligt mycket. Och det var mycket kämpande. Sång är ju som en muskel. Så alla kan lära sig. Det är ingen som kan simma direkt. Det är ingen som kan, om man inte går babysim förstås. Det är ingen som kan fickparkera på en gång. Alltså starta i backe. Allt det här vi lär oss. Vi kan också lära oss sjunga. Och det är ingen som talar falskt.
Varför tänker man att det är så? Jag tänker ju så. Jag, kan inte,
jag tror att det kommer från att vi inte gör det så mycket när vi är små. Det kommer från skolan. Det kommer från... Så fort någon sjunger, då ska de alltid uppträda.
Ah, precis.
Och där blir det en annan grej. För som jag säger, det, om jag lagar en god pastarätt hemma, det är ingen som säger, du borde öppna en restaurang. Nej. Nu måste du ner på Blocko här och laga maten här inne. Du är ju grym på det. Alltså, det blir sånt otroligt steg. Jag har en liten dotter, hon sjunger i soffan hemma hela tiden. Nu ska vi skicka henne till dig, idolcoachen. Det är ju jättestort steg. Alltså, det är de här grejerna som vi inte riktigt förstår. Och då kanske man, den här personen blir nervös, tappar bort texten, och sen då blir man ju till åtlöjd, vill man aldrig göra det igen.
Nej.
Så att jag möter ju otroligt många kvinnor och män som har provat några gånger under, eller antingen blivit lite tvingad, eller så har de velat det men inte fått öva att sjunga framför folk, och så har du tränat en hel termin, och så är det skolavslutning och så blir det tokigt, ja, då vill man inte.
Nej,
då,
nej.
Och då är det så här, jag kan inte, jag har scenskräck, säger jag. Men det, alltså det är, om du tänker fotboll, det får man ju börja med om man har intresse för det från man är 6 år. Och då spelar man ju match hela tiden. Och så blir ju matchen mer och mer avancerad. Du måste behålla din position. Till slut blir det liksom... Det är 5-manna, 7-manna, 11-manna och så vidare. Och man spelar med fotbollsskor. Man spelar med allt. Men man har alltså match. Och man har match varje träning. Man har ibland får man vara på borta. Är man bortalag och får inget hej och hå fast för att man gör mål. Ibland är man hemma och man får värsta pushen fast man inte kanske gjorde världens bästa match. Man lär sig det här. Att nu gjorde jag självmål, men det dog inte av det. Upp igen, nu kör vi nästa vecka, är på gång igen. Sångare, de har liksom match kanske på 10 år 3 gånger. Liksom. Och då har du kanske haft 3000 gånger när du spelar fotboll. Det är liksom en viss skillnad. Det är klart att man inte kommer att klara det. Det är omöjligt att klara göra sitt bästa. Så det är så orättvist. De borde få hjälp med att liksom sjunga framför folk mindre sammanhang många, många gånger innan man ska ställa sig inför en hel klass till exempel.
Mm.
Eller i kören göra ett solo. Det är sjukt nervöst.
Ja, och jag tänker att bara att prata, att liksom känna att man kan tala inför folk,
ja,
är ju liksom, ja, bara det steget är ju för många jättestort. Jag kan ju känna nervositet även om man liksom pratar ganska mycket, alltså det blir ju en nerv, och nu ska jag ta in det här rummet, jag kommer att synas här nu när jag står här, alla kommer titta på mig och sådär. Men det, ja, det är ju.
Sen är det en grej att när du pratar, så om man inte har liksom, visst att man bara pratar ut i rummet, då hör man ju sig själv både från inifrån, och rösten som går ut kommer ju tillbaka till örat igen.
Mm.
Så det blir ju liksom en mix av de två. När man spelar in, eller det som vi andra hör, det blir ju bara det som är här ute i rummet.
Mm.
Därför upplever vi ju att våran egen röst låter så konstig när vi lyssnar på den utifrån. Men sen när man har spelat in sig själv mycket, alltså mobilerna som är idag har ju hjälpt en hel del, att man facetimar, man lär sig höra sig själv och se sig själv, då blir man ju mer van och känner igen sig.
Mm.
Precis som vi, oftast vi kvinnor som sminkar oss mycket, vi är vana att se oss själv i spegeln. Men kanske många som inte gör det tycker, åh vad konstigt, jag vill inte kolla liksom.
Mm.
Och det är för att man är ovan. Så att allt det här som vi kan vänja oss vid hjälper ju till. Så ett tips är ju att just spela in sig själv mycket på sin mobil. När man läser saker eller sjunger en liten bit, bara vänja sig att höra sig själv.
Mm.
Jag blev ju bra att sjunga för att jag satt och spelade in på kassettbandspelare och imiterade när jag var barn.
Ja, just det.
Och tänkte jag så här, nu ska jag låta så här som Whitney Houston, spela in. Det var inte riktigt så. Så jag höll ju på att öva mig, och då var jag så van att höra mig själv. Så när någon kanske kommer utifrån och säger så här, åh, det där låter som precis som det och det, då vet jag att det gör det.
Mm.
Jag blir liksom inte chockad. Eller det här låter inte riktigt så, men det var bra ändå. Ja, men jag har koll på det, för att jag har hört själv.
Mm.
Och det tror jag är väldigt viktigt, att så här, att man tränas på det man är tänkt ska göra.
Mm.
Och det är det som vi inte gör så mycket i vårt land.
Nej.
Vi sjunger inte för varandra, och vi sjunger väldigt sällan skulle jag säga.
Ja, det är väl någonting som jag och vet inte hur du gör, Katarina, men många andra tror jag, vart sjunger de så här, i bilen.
Ja, det är det vanligaste.
Det är ingen annan hör.
Men då måste ju
hör.
Musiken överrösta mig, för annars är det obekvämt.
Ja, då låter det ganska bra när musiken är ganska hög.
Men ni ska ju alltid tänka så här att ni kan ju bli hur bra som helst om ni skulle få träna på det.
Mm.
Alltså, för det blir man ju med allt.
Ja.
Och man är ju inte jättebra på att steka pannkakor första gången man ska göra det.
Mm.
Sen lär man sig något knicks på det där.
Mm.
Man lär sig laga saker utan recept, för man kan dem i huvudet.
Mm.
Precis som att man lär sig, jag kan inte så många sångtexter längre, men när jag sjöng alltså professionellt heltid för ett gäng år sedan, då kunde jag ju kanske, inte vet jag, 500-600 låtar i huvudet. Nu är det ju så här, jag kan inte ens komma ihåg en vers.
Mm.
Det är som att det är en annan människa som gjorde det där.
Oh.
För att nu är jag bra på andra grejer. Så det skulle bli konstigt om jag skulle hoppa in i och sjunga 2 timmar nu låtar som jag sjöng för. Kanske jag skulle svagt komma ihåg något, men man kan inte kräva det av sig själv. Det är ju en träning.
Mm.
Så att, men jag tror att många har inte förstått det där, att man just kan lära sig sjunga.
Mm.
Ja, och så utifrån sina egna, precis som det säger, mentalt, fysiskt, ens egna förutsättningar. Vad har jag för typ av röst? Och det blir min röst. Inte jämföra sig heller med någon annans röst.
Exakt. Men sen är det ju en grej också, det vi lyssnar på. Alltså till exempel om jämför med mat då. Om jag går ut och äter, då kanske vi säger att jag äter något skaldjur. Det är ju kanske inte något som är så superenkelt eller sushi att laga hemma. Då kanske jag gör köttbullar och makaroner.
Mm.
För det är mycket enklare. Men jag kan ju för den skull tycka det är härligt att gå ner på en restaurang och äta någonting krångligt. Och det är samma sak när vi lyssnar. Kanske vi lyssnar på krångliga låtar.
Mm.
För det är ofta så när det är världsmusik. Då är det ganska komplicerat många gånger. Och då, precis som att vi tittar på avancerade fotbollsmatcher, vi förstår hur duktiga de är, men det betyder inte att vi själva kan göra det där, men vi kan förstå.
Mm.
Och det, där är det också så att när de då ska börja sjunga så börjar man ju med oftast sjukt svåra låtar.
Mm.
Och det är ju som gjort för att misslyckas. Mm. Och så tänker man, jag kan inte sjunga.
Alltså, när jag skulle gifta mig för många år sedan,
ja,
på min möhippa, vart jag inslängd i studion hos,
oj,
ja, Glenn, mm, Olsson. Och skulle sjunga Kärleken är evig med Lena PH.
Ja, otroligt svår låt.
Ja.
Alltså, otroligt svår låt.
Jag var bara livrädd.
Såklart.
Jag var arg. Till slut så grät jag.
Det förstår
jag.
Då
sa han så här, bra, nu har vi lyckats en gång. Nu kör vi den här två gånger till och sen lägger vi ihop dem.
Mm.
Jag sa, nej, det här var inte kul.
Nej, alltså, men det är ju svårt.
Mm.
Och sen skulle alla lyssna på det där.
Ja, nej, det är jättesvårt. Det är ju för att vi har ju gjort det så lite. Alltså, om vi säger då idrott, det blir vi ändå tvingade att göra i skolan ganska mycket, mm, ändå. Vi lagar mat på hemkunskapen. Och det är många saker vi faktiskt gör eller utsätts för på ett, mm, eller annat sätt. Men just sång, det är ju ganska ovant om man inte är uppvuxen i någon familj där alla sjunger hemma, mm, och nynnar, mm, och håller på. Då blir det vardagsmat. Mm. Men
då tänker du att det hjälper att gå och småsjunga,
ja,
lite hemma? Liksom,
det gör det. Och jag tycker att man ska välja, om man tänker, många melodier som är kända är ju uppbyggda med någon slags antiklimax. Det är oftast en refräng. Det är olika trappsteg.
Mm.
Så att om jag ska bli vig så kanske jag inte hoppar ner i spagat direkt. Jag börjar väl tänja lite grann och sen kanske jag inte ens känner att jag vill komma så långt. Jag vill bara bli lite vigare. Springer inte heller maraton första gången jag ska springa, utan jag kanske börjar gå lite powerwalks och sen, mm, kanske det blir 2 kilometer eller blir intervall och så. Och där tycker jag att alla, man börjar med att hitta verser i låtar, alltså början på låtar,
mm,
så sjunger man bara början och struntar i refrängen,
mm,
och så bara gör man det i ett tag, till slut blir rösten van, så sjunger man inte på refrängen, för det är väldigt svårt för även etablerade att klara alla bitar i en låt. Det är för komplicerat.
Mm.
Så att det är så mycket öppna och stänga i stämband och allt möjligt. Det är för svårt. Man måste vara vig.
Men det finns ju heller inte så många sammanhang att söka sig till. För jag tänker, nu finns ju Joy Voice, eller,
ja,
hur?
Exakt.
Där kan man vara med. Men annars så känns det ju också, om man skulle vilja vara med i en kör, så bör man ändå kunna sjunga.
Ja, och kör, det kan man ju tänka skulle vara någonting som var ett första steg. Men det är också väldigt svårt.
Ja.
Mm. För att en kör är ju byggt på lite som när man tar på en gitarr. Man håller fingrarna på flera olika strängar. Så är det så att man ska sjunga olika delar. Så där ska ju några sjunga mörkt och så sen lite ljusare och några mittemellan och några jätteljust. Och så ska vi ju gärna röra oss i det där, de där små trapporna där. Mm. Mm. Så de som sjunger ljus ska sjunga ljus och lite ljusare och ljus och lite ljusare och ljus. Och mörk sjunger mörk, lite mörkare, mörkt så här.
Mm.
Det gör att du måste liksom hitta också rätt ställe du ska nöta på.
Mm.
Så det är ju som att gå i högklackat hela dagarna. Och aldrig få ta av sig skorna liksom.
Mm.
Eller bara gå barfot och bara, I can't afford a skor. Nej, nu ska du gå här. Och det gör att det blir ganska svårt att veta också vilket läge ska min röst klara, och du nöter också i det läget väldigt länge och du gör det tillsammans med andra, och det märks väldigt tydligt om du inte är på rätt plats i och med att det blir ju en homogen grupp i varje stämma som det heter.
Mm.
Så att det kan vara väldigt jobbigt att hitta vad är mitt läge.
Mm.
Och tjejer måste ju sjunga väldigt ljust då, i och med att man inte ska krocka med killarnas då, stämmor. Och idag, de flesta låtar som man sjunger till, de är aldrig så där ljusa eller så mörka.
Nej,
de ligger någonstans på mitten och där får man nästan aldrig vara.
Nej.
Så det går inte heller att ta den skillsen och anpassa till låtar du hör på radion eller på Spotify.
Nej.
Det är väldigt svårt, för det är ett annat ställe på rösten helt enkelt.
Mm.
Så det jag tror att Adele blev så pass pop när hon kom, och även Dua Lipa, för att de inte sjunger för ljust,
ja, just
på
det,
sina
de ligger lite lägre, ja.
Ja, lite lägre, det är inte så mycket, det är inga wailings, alltså att man håller på och improviserar, det är ganska tydligt, och när man tar i så tar man i ganska kraftfullt, så att Man måste våga liksom. Mm. Trycker man på, då får man ju ändå tramba ut rösten lite.
Mm.
Men många grejer är så här hackiga och de ska snabbt upp på en ton tillbaks och det går fort och då hinner man liksom inte riktigt med i den här koreografin. Så det, därför tycker jag så här, välj bitar på låtar som du tycker funkar för din röst och så börja där.
Mm.
Så gör man det några månader, då är rösten blir lite piggare. Sen kan man börja prova lite andra delar. Så man inte så här, trycker på en låt och så kan man klara hela till slutet. Nej. Mm.
Svårt.
Det går inte.
Nej. Jättesvårt.
Mm. Ja, så då, och då ska man som tjej, tycker jag, kan man prova att sjunga killar som låter ljust.
Mm.
Det är ganska bra läge för oss.
Mm. Just det.
Ja. Men ta, på Masinger vill ju nästan alla kvinnor sjunga Miss Li.
Mm-hmm.
Och det är ju otroligt ljust.
Mm.
Det är ljust för barn till och med. Ja. Så att det är liksom, det går liksom knappt att sjunga det där. Och få det. Vi måste alltid sänka alla låtar.
Mm.
Och det kan ju vi göra. Och jag hjälper dem att hitta. Du kan sjunga Ålderdomshemmet till exempel, en av hennes hits.
Mm.
Men vi måste börja här nere när vi sjunger den.
Mm.
Och då, och då funkar ju det. Men på, när vi lyssnar på Spotify, då har vi ju bara ett läge. Och det är ju alltid väldigt ljust det mesta.
Ja, för att
det
ska passa barn. Hon har en väldigt speciell röst.
Ja, hon sjunger otroligt ljust.
Ja.
Mm. Så det, många låtar är ljusa för att barn ska kunna sjunga till dem.
Mm,
spelar dem igen och igen och igen.
Mm.
Så det är svårt för oss vuxna, mogna röster. Det blir för ljust liksom.
Mm.
Känner du när du pratar med människor, bara om du aldrig har hört dem sjunga, kan du liksom på något sätt utröna då om det här är en bra sångröst eller det här kommer att bli en utmaning? Eller?
Ja, man kan se på motoriken på kroppen, man kan se på lite på hur de kan fokusera, alltså rent generellt på saker. Man kan se på ansiktsmuskulaturen om de kan öppna munnen bra eller om man har en gratis mimik. Alltså, jag bygger ju människors ansikten också för tv för att de kanske ska sjunga en låt som är väldigt glad. Då ska man liksom ha muskler att kunna lyfta kindbenen.
Mm.
Och om de inte är en person som gör det till vardags, är så himla glad, då har de ingen, det finns ingen naturligt muskelminne för ansiktet att gå till det läget. Mm. Och då måste vi bygga det. Och då, så jag ser ju väldigt mycket på det och känner på käkar och släpper på anspänningar och sådär. Ibland är det att de är otränade för att de är blyga. Mm. Och vågar inte ta plats rent allmänt i livet. Och då är det ju mer att de inte har muskulatur, inte vågat. Och då ska man dels öva att våga ta i och sen bygga muskler. Och ibland har de muskler men de är för spända. Så då kan det gå ganska fort om man släpper på det. Till exempel gör jag ju akupressur och masserar tungan.
Mm-hmm.
Så då går jag in med handskar och trycker på tungan och drar ut den ibland. Och då kan det liksom släppa direkt och så kommer de upp på tonerna.
Mm-hmm.
Och sådär. Man kan dra ut svullnader om de är hesa så att det håller en halvtimme och så kan de sjunga i tv och sen får de vila efter det.
Mm.
Så då kan man säga att muskler och mimik och lite så kroppshållning som du ser ofta stämmer överens med personlighet.
Ja, det tycker jag.
Mm.
Sen det är väldigt spännande. Sen hade, till exempel en rolig grej eller en väldigt tydlig grej var, vi hade en idol för ett gäng år sedan som var väldigt, som vi tycker i tv då, bubblig och härlig och pratig och sprallig och skrattade hela tiden och var glad. Så de tyckte det var härligt att intervjua henne då. Det var en tjej, fick mycket energi i rutan och så. Men sen när hon sjöng så såg hon skitarg ut.
Oj.
Ja, hon såg otroligt arg ut. Så att de var så här, det är inte så skärmigt liksom. Vi tror inte hon kommer ta sig vidare för hon ser så himla kall och arg ut. Hon rynkade pannan otroligt mycket och såg väldigt så här, inte jag ska döda dig, men lite väldigt hårt uttryck. Spänd och hårt liksom. Och då började jag ju prata lite med henne om när går du upp och sjunger, alltså när har du sjungit genom åren i ditt liv liksom? Ja, men det var hela tiden hemma och bla, som alla säger. Mest hela tiden överallt och hemma. Jo, men när känner du att du vill gå och sjunga? Alltså, i vilket tillstånd är du när du får liksom så här, mest sug? Nu vill jag sätta på en låt och bara sjunga. Ja, det var ju tvungen att tänka. Jag bara, om du tänker efter, gjorde du det när du var liten i vardagsrummet? Nej. Gjorde du det på ditt rum? Absolut. Och hur kom du på att du skulle gå upp på övervåningen och plötsligt sjunga på ditt rum? Då var det ofta när det var tjafs hemma.
Uh-huh.
Och hon var arg på någonting. Mm. Då gick hon upp på sitt rum, smällde igen dörren, vrålade till någon låt. Så då hade hon ju alltså ilska i sitt ansikte. Så sjöng hon och sjöng hon och sjöng hon tills hon blev av med det. Och sen gick hon ner och var på bra humör igen. Och så var familjen van. Då har ju hon liksom kanske 8-10 år träning av att sjunga när hon är skitarg.
Ja.
Det är klart det kommer ut när hon tävlar i rutan. Så då måste jag bygga nya muskelminnen.
Ja.
Så då måste vi skratta, kolla på något roligt på YouTube. Eller jag måste kittla henne så måste vi sjunga. Och så hålla på så här hela tiden. Så att kroppen kommer på en ny cocktail. Just det. Jag sjunger också när jag är glad. Och då ser det ut så här. Hon hade ju liksom noll muskelminne. Hon har aldrig någonsin sjungit när hon var glad.
Nej.
Men vissa ser ju så ledsna ut för att de kanske sjunger när de är ledsen. Jag har ju sjungit mycket underhållning för att göra människor, pigga upp människor på fest och firma, partyn och sånt där. Och då måste man ju vara glad. För det är ju väldigt sällan man sjunger en kärleksballad då, utan då är det ju liksom
partylåtar
som ska pigga upp dem. Och då måste jag ha ett vänligt ansikte, så jag är ju så inprogrammerad att le när jag sjunger. Så det är ju svårt att inte göra det för mig. Så där är det tvärtom. Att man kan bli kanske lite för cheesy. Alltså att man måste tänka efter, hur ska jag se ut?
Hur glad ska jag vara egentligen?
Ja, hur glad ska jag vara?
Jag är så ledsen.
Men jag som coach har jag haft väldigt tillgång till det, i och med att det är det mesta man vill ha i Melodifestivalen och Idol. Så vill man ju ha ett slags positivt uttryck, för man vill visa att de är inte plågade när de är där, att de har kul på scenen, att de är avspända och avslappnade. Och det är en folkfamiljefestprogram där man vill att de ska gå igenom rutan och må bra. Och då är det ju väldigt härligt om de har glimten i ögat, som man
ja,
säger.
Såklart.
Så det har ju varit väldigt tillgång för mig, att jag har det naturligt. Så kan de låna lite det uttrycket av mig.
Ja, men och nu när du kom in på det, känns ju som att vi vill ju gärna veta hur, med din röst då, hur hittade du liksom till din röst och den röst du har haft innan kanske och den röst du har idag? För hur mycket sjunger du liksom själv i dagsläget?
Alltså nu sjunger jag ju typ nästan ingenting. Alltså sen jag flyttade härifrån för typ 10 år sedan då, kan man säga, då när jag var här, då sjöng jag ju mycket och ledde lite körer, och jag hade ju mycket, flera hundra elever i veckan, och giggade överallt, och då sjöng jag mycket. Men, och alltid tyckte om det. Men sen när jag fick tv, då blev det ju att jag hjälper andra, och då blir det inte att jag själv står på scenen något. Så att skulle man fråga någon på TV4, så har de ju absolut ingen koll på hur jag låter riktigt.
Nej.
För de har liksom aldrig sett mig på scenen. Men i Sundsvall känner ju de flesta till mig som sångerska. Sådär. Och har hört och sett mig någonstans. Men jag började ju sjunga som liten. När jag var 6 år så hittade jag det själv. Ingen i min släkt sjöng en ton. Alltså. De hade inga skivor hemma, ingenting. Jag kollade på tv och såg Melodifestivalen och så, och tyckte om det. Och satt och spelade av låtar med bandspelaren mot tvn. Mamma var dagmamma och det var kaos. Liksom. Ungar som skrek och tryckte av den och ja, spelade över och svolade över. Och jag hade små fragment så här. Sen hade jag musiklärare som frågade om jag ville sjunga, eller om det var några barn som ville sjunga solo. Och då hoppade jag på det och sen rullade det på. Jag blev väldigt bra på det. Så jag sjöng ju otroligt mycket. Dansade, sjöng, spelade lite teater, höll på med kampsport fram till jag var 16 i Umeå då, i en liten by där jag bodde då. Och sen fick jag mitt första heltidsjobb i dansband, ett band härifrån som heter Martinez, när jag var 19 år. Då hade jag vickat någon gång i ett band för att någon visste om mig och deras sångerska var dålig i rösten, så hoppade jag in när jag var 17 år tror jag, första gången, i ett band som heter Intakt. som också var här från Sundsvall. För jag bodde i Härnösand, gick gymnasiet där, musikprogrammet där. Men då fick jag jobb där. Och sen, men sen blev det efter knappt ett år med Martinez, så helt plötsligt en kväll så var det som att man vrickade foten fast rösten. Så jag sjöng och så bara svann det så här, bara ingenting.
Nej, men oj.
Och bandet var så här, jätteroligt, men nu måste du sjunga. Mm. Och jag var så här, det kom inte fram något. Och sen höll jag på att svimma och jag började må illa och allt möjligt, för kliva av scenen. Och sen kunde man åkte jag på sjukhuset akut efter spelningen, och det var bara svullet i halsen, man kunde inte se. Och då, sen när svullan gick ner 10 dagar senare, då kunde man säga att jag hade knutor, som det heter. Det är som valkar man kan få i händerna, fast på stämbanden. Och det gör att när de sträcks ut så går det liksom inte. För det är förhårdnade som gör att det går inte att styra stämman. Så rösten släpper och kommer och släpper. Det är som en söm som har gått upp på ett par byxor och plötsligt så ramlar byxorna av. Mm. Alltså det funkar inte. Det går inte att styra rösten. Så jag fick ju bli sjukskriven heltid. Och efter ett år jag tog in en vikarie som sen fick ta över mitt jobb. Och efter ett år så ingen visste hur man skulle lösa det. Mm. Gick till talpedagog på sjukhuset, tror 50 gånger ungefär. Nej, ingen visste hur jag kunde bli skadad. Men då ramlade jag på en, det var en gammal kompis som bodde i Stockholm. Hon sa, det är en massa folk från Dramaten som går till någon knasig dam som verkar grym. Och hon trycker på tungan och hon tränar upp skadade röster. Du måste spara pengar och åka dit. Mm. Så då fick jag ta ett stort lån via mormor på banken. På sparbanken, och så åkte jag ner. Mm. Och så blev jag, fick jag fram rösten på bara en vecka.
Wow, oj.
Men jag hade ju då varit tyst så länge, så jag hade ju noll kondition. Mm. Så att jag orkade bara prata några meningar, sen var jag trött igen. Liksom. Så då började en resa på nästan 8 år att bygga upp min röst igen. Mm. Och det som det berodde på var att jag var sned i ryggen. Och att jag krockade som barn. Och att när jag fick mitt drömjobb då att turnera, då blev jag för mycket stillasittande. Och mitt liv innan var ju otroligt mycket träning och dans och rörelse. Och då hade jag liksom hållit min kropp i schack via att jag rörde mig mycket. Men sen när jag inte behövde röra mig, utan jag åkte buss, då sitter man ju timmar och ligger och sitter och sover. Då blev det liksom att jag, ja, men typ sträckte mig, kan man säga, en kväll. Och efter det där har jag liksom, det är så jag blev coach själv, att det var många som hade liknande problem som hörde av sig och sa, men du har ju blivit bra, och var kommer ditt ifrån? Och att jag också ser att de är sneda och de inte vet om det själva. Och det är det som är hela problemet. De har gått med jättemycket problem med stämbanden, men vet inte att det beror på att de är sneda axlar, sneda olika långa ben, sneda i höfterna, vridna. Ja, fallit, ramlat på gatan, på isen, från hästen, ur bilen, vad som helst, cykeln. Mm. Och sen 2 år senare så börjar de få problem med rösten.
Så. Det är helt otroligt egentligen. Jag har aldrig hört liksom, om det ens, att det skulle påverka varandra. Det låter ju
Men det
är ju superhäftigt att vad allt hänger ihop.
Exakt, liksom. Det är ju därför jag måste liksom titta på dem så här. Men så när de kommer med problem med rösten, då är det ofta så här att något har hänt. Mm. Och då är det oftast att någonting har hänt 1,5-2 år innan. Så vi måste liksom backa bandet. Så jag får ju bli som en detektiv.
Mm.
Och då kan det vara så här, förut kunde jag sjunga jätteljus med country längre. Okej, när började det då? På vilket sätt då? Hur känns det? Vad händer? Så får jag gå och säga, har du problem med ryggen? Och då säger 99/100, nej. Och sen när jag trycker där, aj, jag har skitont där. Mm. Ja, det är inte normalt, ska man inte ha.
Nej.
Eller när de sjunger så kanske de spänner en sida men inte den andra. Och sådär. Mm. Så då skickar jag alltid till naprapat och så får jag tillbaka kanske journal där de säger, ja, det var snett där och där. Och så fick de massa övningar. Och sen är det bara att börja jobba tillbaks rösten igen, att den ska bli intakt och bli liksom stabil.
Mm.
Så det är väldigt spännande. Så jag blev ju bra, men jag hade ju också gått ganska länge med min problematik då, nästan ett år. Och då blir man ju skitdålig.
Mm.
Och sen så var det ju att man ska psykiskt tycka att det är kul.
Mm.
Så att när jag var 30 30 år, då stack jag ut igen och körde dansband.
Mm.
Som är ändå så här 60 låtar per kväll.
Mm.
Och då var det eldprov.
Mm.
Kan jag klara det här nu? Fast jag har jättedåliga förutsättningar. Och det gjorde jag.
Mm.
Så jag gjorde det 5 år, heltid. I Martinez och Blender. Och sen kände jag att nu har jag bevisat det. Nu kan jag det och nu kan jag hjälpa andra. För nu vet jag själv hur, att det håller det som jag säger.
Mm.
Och efter det började jag liksom träna andra människor. Men det tog tid, så det har varit en lång väg dit liksom.
Mm. Ja, allt hänger ju verkligen ihop.
Mm.
Men jag blir lite nyfiken på, för jag tänker att rösten och känslor hänger ju också ihop väldigt mycket.
Mm.
Jag kan lägga märke till hos mig själv att om jag känner mig otrygg eller rädd, liksom, så jag har ju inte så jättestark röst i vanliga fall heller, men då blir den verkligen svag.
Mm.
Då tänker jag nu när jag lyssnar på dig att då borde man, för du jobbar ju väldigt mycket tvärtom.
Alltså, ja,
när jag lyssnar på dig så jobbar du tvärtom. Då tänker jag också, då borde man kunna jobba med känslan via rösten.
Ja.
Att
ja.
Mm. Om jag vill ha bort den otrygga känslan så får jag höja rösten helt enkelt.
Exakt, eller så bara, är det. Mm. Det är därför många mår bra. Om du tänker att du sätter på en låt och brålar till den i bilen, då, mm, då släpper du ju på, du vädrar ju dig inifrån.
Mm.
För vi kommer ihåg mycket, om du tänker att om vi tre lyssnar på samma låt, eller vi lyssnar på samma låt, vi säger vi tar kärleksvisan. För någon kanske den har spelats när man gjorde slut med någon och man vill må ju skitdåligt när man, mm, hör den där. Någon är bara, åh, den hade vi nu gift oss och det är så fint minne. Och någon annan säger, nej gud, den där hade vi på farmors begravning. Mm. Jag blir jätteledsen när jag hör den.
Mm.
Ja, förstår ni? Så det, musik triggar ju olika saker. Mm. Och så jag tror att så här, om man sätter på någonting där man skrattar eller sjunger, om man vågar sjunga, kan ropa ut, då släpper man ju på det.
Mm.
Men det, ja, precis. Och det är ju så spännande att man inte direkt gör den kopplingen, för det har jag inte gjort.
Nej, men jag menar, vi har ju lärt oss nu att till exempel att om folk får bli utmattade eller mår dåligt och har för mycket stress, att man säger att gå en promenad i skogen. Och just när man är ute och går i skogen så är det ju så här, det kan ju dyka upp någonting. Det kan ju vara en grop, det kan vara en stor pöl. Du måste liksom ha koll på vart du sätter fötterna.
Mm.
För att det är, du måste parera lite grann. Mm. Och då får du dels olika underlag så att det rör sig. Du måste liksom fokusera fram. Du kan inte titta så långt fram som när man kör bil. Du måste liksom titta vart du sätter fötterna.
Mm.
Och det gör att man på något sätt slappnar av på ett annat vis.
Mm.
Än om du går in på ett gym och bara sätter på ett löpande och bara springer. Då blir det ju liksom som en råtta i en bur.
Mm.
Det kan ju bli mer anspänning och stress av det.
Mm.
Det är inte så relaxande alla gånger.
Nej.
Så att det är ju, folk blir ju bättre i sin tinnitus och allt möjligt för att man då rör sig lite mera sporadiskt. Det blir liksom att du måste vara med i med både kropp och hjärnan och ögonen.
Mm.
Och jag tror att alla de här delarna, alltså rädsla, alltså om man är ute och springer så brukar ju folk må bättre efteråt.
Mm.
Och att kunna sjunga då eller använda rösten, ropa. Jag brukar säga till folk att men jag, för de säger, jag vågar inte höja rösten för någon kan höra mig hemma när jag talar eller övar på mitt tal eller vad de nu ska göra för något, sjunga för någon. Då kan man sjunga och hålla för munnen eller tala och hålla för munnen eller tala i en tröja eller en kudde. Skrika i en kudde.
Skrika i en kudde.
Jajamän.
Det brukar ju funka. Mm.
Det hörs ju inte. Nej, men det hörs ju inte då.
Nej.
Men du får ju ut rösten.
Mm.
För att det är klart att om du är i känslorna, då kan, för dig blir det att du dämpar dig själv.
Mm.
Och kväver dig själv. För att du känner dig mer introvert. Men för de som är extrovert blir det att de blir så, skriker så mycket så de blir utmattade.
Mm.
Så de behöver liksom låna av dig och tvärtom.
Mm.
Så då kan det ju vara skönt att liksom, för vissa barn och så är det väldigt skönt att gå in i en koja. Läggas under täcket eller på något sätt omhulda sig själv. Och för dig kanske det skulle vara bra att liksom bara så här, ta ut rörelserna lite.
Gå ut i skogen och skrika högt istället.
Ja, eller typ bara ut och springa eller göra någonting där du måste svettas. Kroppen måste komma igång.
Absolut.
Så det är ju de sakerna som är viktigt liksom.
Men musik är ju ändå så himla användbart. Alltså jag sjunger ju inte alls, men jag använder musiken mycket till att om jag vill höja min frekvens liksom, och bara känna så här, men nu vill jag känna lite eufori eller nu vill jag känna mig glad. Eller.
Mm.
Då har, jag har ju en hel spellista för det.
Exakt, du ser.
Och att det är så enkelt och ja, jag tycker musiken gör mycket. Liksom.
Jag brukar till exempel när jag eftersom jag är mycket i mitt huvud då och är bra på det, då när jag ska lyssna inåt på vad jag själv känner, då brukar jag ta en period när jag kollar på film som är berörande.
Mm.
Där jag gråter kanske, där jag måste ha känslor, eller skrattar eller gråter eller blir rädd eller vad det nu är, spänning och så. För då blir det som att jag framkallar de här känslorna och då får jag ut dem.
Mm.
Men jag kanske inte gråter för att jag själv är deprimerad, ledsen för någonting speciellt, men jag får ut det. För jag kanske har varit ledsen men inte kunnat visa det för jag måste jobba nu.
Mm.
Och det är väldigt lätt. Kvinnor är ju ganska duktiga på att paketera in och inte släppa ut det.
Mm.
Många gånger och till slut blir vi utbrända eller vad det nu kan vara, vi blir utmattade för att vi inte får, vi känner inte vad vi vill längre, för jag har stängt av liksom kroppen, och det tycker jag har funkat väldigt bra, att då får jag liksom ut det och då känns det bättre i kroppen efteråt. Om jag tittar på någon dramafilm där jag gråter liksom, då har jag fått ut gråt.
Ja.
Det behöver ju inte alltid vara att jag gråter för att jag är ledsen där och då. Och det funkar precis åt andra hållet också. Att om man är väldigt rädd eller inte mår bra kan man sätta sig i bilen och titta på något roligt YouTube-klipp där man skrattar som man håller på där. Så får man igång kroppen. Och så känns det bättre sen.
Men kan vi inte koppla ihop det här med den inre rösten och den yttre rösten lite? Hur ser du på det?
Jag tänker ju att alla har väl någonting som man vill säga eller sprida, eller som man, som är ens core. Alltså jag brukar, när jag gör lite så här livscoaching, då brukar jag tänka dels kan det vara saker som man inte själv har fått uttrycka när man var barn eller som man har burit på, som man maskar sig själv bra, gör den här glada fast egentligen kanske man inte är det. Och det tycker jag är viktigt att hitta. Vad är det jag flowar i? Vad är det jag själv tycker om att sprida? Och om jag kunde det, vad skulle det då vara? Till exempel, det kan ju vara hopp. Fast man kanske inte uppfattar så, för man har ett jobb där man måste vara lite sträng. Eller där man måste vara allvarlig kanske. Om ni tänker en nyhetsuppläsare kan ju inte ha ett känslouttryck. Nej. Så man sitter och gör det hela dagarna. Så de kan ju vara jätteglada människor. Alltså, om man då är en person som inte är så allvarlig, då kanske det är ett ganska jobbigt jobb. Där man måste kväva sig själv hela tiden. Så det bästa är ju, tycker jag, om man kan hitta, vad vill jag oftast göra? Vad är min naturligaste flow inifrån och ut? Och sen få jobba med det så mycket man kan. För då får man ju, då blir man lite som barn, man blir genuin i det man är lite byggd för eller det man har lätt för. Och då blir ju en röst som kommer inifrån på något sätt.
Ja, för det känns ändå som, tycker jag, att när den inre rösten stämmer överens med den yttre fysiska så mår vi bra.
Så är det. Så är det. Då kan vi vara i nuet.
För om man ljuger med den yttre så kommer vi att känna oss rädda eller frustrerade eller arga. Eller...
Sen finns det ju en annan grej, att man attraherar ju in saker utifrån som man får ju bara med. Alltså det du signalerar får du ju bara mer av. Som jag går till artisterna, om du är en artist som säger jag vill sjunga, hitta på jättemycket attitydlåtar som är skittuffa. Där jag säger så här, coola grejer och jag ska vara så här, stå på barrikaderna och vara, då förknippar man ju också det med en viss slags performance där du också ska vara tuff och spänna till och vara en sköld. Och du ska säga de här sakerna, då, om du ska leda ett crowd, en publik, då måste du också ha en ledaraura. Och då måste du också vara distinkt och du måste vara tydlig, man måste höra vad du säger. Mm. Då blir det väldigt svårt om det kommer någon som mumlar och är väldigt försiktig som person. Mm. Då blir jag så här, men varför då? Varför ska du vara den? Då kan det ju vara så att den personen har blivit kuvad så länge.
Mm.
Så att det är ens naturliga, men den har liksom, den kan knappt, den blir så när den kliver upp på scenen, och då är det mer att privata delen har inte fått tagit utrymme.
Mm.
Men
som glömt bort det.
Ja, exakt. Mm. Men många gånger är det så här, därför att det är det som förväntas, eller det är det som är inne nu, eller jag behöver vara så på jobbet.
Mm.
Ja, men det är ju inte du.
Nej.
Och då blir det konstigt. Och då kommer man ju få mer av det. Och till slut blir det så jobbigt att vara en person man inte är.
Mm.
Så jag brukar mer så här, försöka hjälpa dem att så här, hitta... så här, men hur kan man leda då utan attityd? Du kan ju vara stark i ditt uttryck ändå.
Mm.
Alltså, så man hittar liksom rätt... Vad ska jag säga? Man tar på sig rätt rustning.
Mm.
Och att man skiljer på privat, persona och liksom yta.
Mm.
Så att man kan, men alla de här måste ju hänga ihop på något sätt. I bästa världen gör de ju det.
Ja, för vi är ju lite av allt.
Ja, ja, så är det. Men det är ju väldigt skönt att inte behöva vara privat på ytan.
Ja, men verkligen.
Men sen kanske man väljer på ytan att berätta en privat sak. Men då har jag plockat någonting som jag är beredd på att plocka upp. Men det är inget roligt om man hela tiden har privata känslor utanpå. Och sen så ångrar man sig, för det går aldrig att ta bort det sen. Då vill de fråga om det igen.
Mm.
Och då kommer du tillbaka till din privata person. Du har ingen skydd. Du kan inte gömma dig. Du kan inte återhämta dig någonstans. För att du är alltid där ute med ditt innersta. Och det är jobbigt att vara det.
Ja, men och det måste ju också vara en jättestor del i det här artisteriet. Att förstå, vad är jag ger mig in på här nu? Vill jag det här? Vill jag bli en offentlig person? Och vad innebär det? För ja, det måste ju vara jättetufft.
Det är väldigt tufft. Och vissa kan ju vara det. Jag menar, vi tar Lady Gaga som har ett otroligt... Hon byter till och med hårfärg. Alltså hon är ju verkligen en stor... Miss Li också det. En stor, vad ska jag säga... En stor, bred yta.
Mm.
Så vi vet... Absolut noll om privatlivet.
Mm.
Och det gör ju att de... Men då måste man vara så mycket i den så att man har råd med det. För att annars så kommer de ju att vilja ha någonting annat.
Mm. Mm.
Och så sen finns det ju folk som är singer-songwriters. De blottar ju hela sin privata person i sina låtar kanske. Och då blir det väldigt jobbigt att göra det varje dag. För det går liksom inte.
Mm.
Då är man helt, det är som att sitta i en terapisession varje dag.
Mm.
Och då vill de gärna tillbaka och skriva nya låtar. Eller så försvinner de några år och kommer tillbaka igen. För de måste återhämta sig. För dem är det väldigt jobbigt att vara med i Melodifestivalen till exempel.
Mm.
Men det är väldigt lätt för en person med mycket yta. För det är det som förväntas. Någon med en rustning som kliver upp och det blixtrar och donar. Och det är färger och det är härligt och det är ytligt och glatt och snabbt och allting. För dem är det kanon. Liksom. Mm. Så man måste också hitta rätt person till rätt sak.
Mm.
Men jag tror många har kanske inte riktigt tänkt igenom sig själv. Vad de är bra på eller vad man själv signalerar. Och då blir det jobbigt med den här ytan och den här inre rösten som kanske inte stämmer.
Mm.
Och lättast att hitta sin inre röst, det är ju att tona ner på mycket saker. Och skala ner och vila, vara lite lugn. Alltså försöka sitta och fundera så här, vad har jag för människor runt omkring mig? Så brukar jag säga, vilka kompisar har jag? Vem är jag för dem? Vem har jag varit i min familj? Vem är jag på jobbet? Vad lyssnar jag på? Vad tittar jag på? Alltså alla de här sakerna som gör att man... vilka färger dras jag till? Hur klär jag mig? Hur liksom, vad gör jag som definierar mig utifrån? Och då kan man ju se lite så här... Aha, det har blivit så här. Vill jag vara där? Nej, jag vill nu göra en helomvändning. Ja, men då måste man ju förändra massa grejer.
Mm.
kanske man får pausa lite polare som drar en åt fel håll eller för en stund. Och man får, ibland får man ju byta stad eller byta jobb. Så det är många sådana här bitar som är spännande. Liksom.
Jag tänker att det är ganska vanligt att vi inte tar oss den tiden och reflekterar över
exakt.
Både vem vi är och vem vi vill vara. Jag ställer ofta den frågan till mina klienter i samtalsterapi. Vem vill du vara då? Och jag tycker det är inte alltid man får ett svar på det. Eller,
nej.
Eller så här, jag vet nej. Inte riktigt.
Nej, men det är också så här, vi lever ju också en tid där vi ska alltid komma på allting själv.
Mm.
Och det är ju ingen på jorden som lever själv.
Mm.
Vi är ju alltid i förhållande till andra människor på ett eller annat sätt.
Mm.
Det kan vi ju minimera med, det bor ju en koja i skogen, men fortfarande måste vi förhålla oss till någonting.
Ja.
Vi har ju familj och vi har ju människor som, alltså vi har vissa saker vi måste förhålla oss till, så att vi går till ett jobb och så vidare. Så att det spelar ingen roll om jag känner mig jätteglad om ingen människa uppfattar mig som en glad person.
Mm.
Då kommer det ju bli problem.
Mm.
Alltså det härligaste är ju om jag känner så här, gud, jag älskar verkligen att laga mat och alla och folk älskar att komma och äta mat hos mig, toppen, hand i hand.
Mm.
Jag vill verkligen vara en stark ledare och folk ser mig som en stark ledare, kanon.
Mm.
Alltså jag älskar att sjunga låtar som är rockiga och vad bra, jag har en stark röst, let's go for it.
Mm.
Men det blir konstigt när det blir tvärtom. Fast jag vill det, men det har inte de förutsättningarna. Då, och då kan man ju undra, varför vill du det då?
Mm.
Och det blir, någonstans är det ju något ljug.
Mm.
Antingen så är det andra som tycker att den ska bli det, fast den har inte kvaliteterna för det. Som tror att det ska utvecklas på något sätt.
Mm.
Som i en relation. Ja, men det finns ju, den här personen...
Det finns något här.
Ja, men jag kanske kan väcka liv i det där. Ja, fast då hade nog det hänt.
Ja.
Alltså,
ja.
Det är lite, man måste vara lite realistisk också. Sen kan man ju... Så här, men jag vill verkligen det. Och så kan man ju lära sig. Det är ju folk som lär sig grejer. Man kan ju börja på gym och bli värsta fitnesskvinnan eller mannen och vara 60 år och aldrig träna förut. Men då krävs det ju en hel omvändning.
Mm.
Så där. Man kan ju undra varför då. Jag vill kunna sjunga som Freddie Mercury, men varför då? Varför vill du kunna sjunga som Freddie? Du passar ju bättre att göra Peter Lemark, liksom.
Mm.
Om jag vill sjunga som Freddie Mercury. Ja, men du har inte dem. Vi behöver inte börja där. Och oftast när man börjar sjunga någonting som man passar till, som man kanske inte tänkte, då är det så här, det här var ju ganska kul, för det här kan jag göra ganska lätt. Så sjunger man det mycket, och så när man har sjungit mycket, då börjar man få upp sina muskler och skills, då kan man börja tänja. Så efter några år så kan man låta som Freddie Mercury. Men man kanske ska börja där.
Mm.
Så det är lite det där jag tänker också om en själv. Att vara, jag blev ju coach för att jag passade till det. Det var ju inget jag ville bli.
Nej.
Men jag märkte att jag hade lätt för det. Och då var det så här, då är det det jag ska göra.
Mm.
När jag inte känner att jag har lätt för det längre, något förändras, då kommer jag göra något annat.
Mm.
Så är det bara.
Ja,
är det lätt fint, så är det rätt.
Ja, men typ lite så.
Ja, men för ibland, och ibland så kan jag tänka, och det är klart att man kämpar väl i omgångar. Det gör vi ju alla människor liksom, i livet med olika saker. Men det är ju som vi har pratat om förut, det här med och liksom att gå emot liksom saker också. Ja, men jag vill det där. Ja, men allting runt omkring kanske säger att du inte ska göra det. Just intuitionen liksom där också. Vad ska vi liksom göra? Ja, men det säger liksom, allting säger att nej, det där ska du inte göra. Men så gör man det då. Naturligt, man kanske kan lyckas, men det kommer eventuellt att ta väldigt lång tid och det kommer eventuellt vara väldigt, väldigt jobbigt.
Ja.
Och då är det ju frågan, ja, eller ska man då bara välja det som känns mer naturligt.
Mm. Ja, och det är ju olika vad som är naturligt.
Mm.
Och ju mer, jag tror så här, en viktig grej var för mig att ju mer man som ung, alltså jag har hittat ett fönster mellan där barn är mellan 7 och 10 år, då imiterar de väldigt mycket vuxna.
Mm.
Och de vill dansa som de gör på tvn, eller de vill spela gitarr som man gör med en riktig gitarr. Alltså förstår ni, de De har liksom ingen begränsning i vad de kan bli. Jag ska bli lärare, jag ska bli världens bästa höjdhoppare. Ja, och så säger man som förälder, det kan det bli. Alltså, så här, ja. man peppar dem och så här, de drömmer stort. Och ju mer man får prova under det där fönstret så har man någon slags minne kvar. För sen kommer det in i tonåren och då vill man göra det alla andra gör.
Mm.
Det mina kompisar gör, det blir pinsamt. Man vill inte sticka ut för mycket. Och så vidare, och då är man där till man kanske går i mitten av gymnasiet och man börjar känna, men nu har jag gått gymnasiet där inte alla mina kompisar gick, jag har börjat liksom tvåan, så här ska det vara, jag har haft en egen relation som jag varit ensam i med någon jag kanske inte kände sedan innan, jag har haft massa olika lärare, inte bara en eller två eller tre eller fyra, kanske 20 olika lärare, man kanske har släppt eller börjat fokusera på en sport eller ett intresse, man har fått liksom man flyttat hemifrån, man har fått massa andra mer värden och människor i sitt liv. Och då kan man liksom börja testa något. Jag tyckte ju om att rida när jag var liten. Jag provade ju denna gången om jag ska börja med det. Eller liksom. Men om man ingenting har gjort, då blir det ju väldigt svårt. Då har man ingen aning vart man ska börja.
Nej.
Och jag märker att många föräldrar vill snabbt sätta en etikett på sina barn.
Mm.
Att så här, ja, nej, men det, hon är inte bra att sjunga så kan jag inte göra det. Alltså, eller den kommer aldrig bli bra på fotboll så varför ska du börja med det?
Mm.
Eller, så här, den provade bara en termin så de får inte prova igen. För det provade du när du var 8 år och du tyckte ju inte om det, kom du ihåg det? Ja, men nu är jag 13 och vill göra aikido. Ja. Men vi vill inte betala för en till termin, du hoppar. Alltså de är så snabba att liksom, barn går i och ur saker och det gör vi vuxna också. Vi går i och ur. Vi är på Tinder och sen är vi inte på Tinder. Vi vill ut och parta och sen är vi trött på det. Då vill vi gå i skogen ett tag. Vi vill förändra vårt hår och sen nu orkar jag inte hålla på färre där. Nu vill jag göra något annat. Och vi alla gör det hela livet. Men det är som att man ska liksom välja en plan och den stick to it.
Mm.
Och det, jag i alla fall märkte att sen kanske man inte ska göra 1000 olika grejer, men det gör folk. Det har de inte tid med. Men man trocklar sig runt en 4-5 ämnen som man bollar tillbaks till.
Mm.
Och så hittar man snarlika, vad ska jag säga, mönster i dem.
Ja, precis.
Så jag tycker att man ska få vara väl barn lite längre upp. Alltså inte att man behöver liksom vara där och sätta någon etikett på om de är bra eller dåliga för någonting.
Nej.
När de är små.
Mm.
För det kommer de ihåg sen.
Mm.
Eller rycka upp dem och säga, men då kan du sjunga bra hemma, då kan du sjunga solo på skolan. Nej, men det är inte samma grej.
Nej.
Så att, ja, för de flesta som har gjort det att bli för stort steg, de öppnar aldrig upp det där fönstret igen sen. Det först de är kanske 40 år.
Mm.
Och deras egna barn gör det.
Mm.
Och då är det så här, ja, jag tyckte också om att sjunga när jag var liten, men ja, men nu är jag så gammal.
Mm.
Okej, men varför kan du inte börja med det nu då? Du är bara 50 år.
Mm.
Nej. Så, det skulle man ha gjort när då? När man var 3 år? Alltså så är vägvalet ska göras så otroligt tidigt.
Ja, det är för sent att bli rockstjärna när man är 50.
Men det är ju inte det.
Nej, alltså, och det är väl det som är härligt.
Men sen kanske det är en helt annan sak att bli artist.
Mm. Mm.
Artist är att driva ett företag.
Mm.
Att så här, sälja en vara. Rea på köttfärs här nu.
Mm.
Veganmat, det är det.
Mm.
En artist sjunger inte alla låtar som finns i hela världen. Den sjunger sina låtar eller en viss specifik genre. De kanske kan sjunga 10 andra genrer, men det är det här som säljer. Det är det här jag blir känd för. Vi vill gå och titta på Beyoncé och höra hennes hits. Vi vill inte höra henne sjunga någon annan hits. Lady Gaga's hits. Vi vill höra Beyoncé's hits. Men hon sjunger jazz och hon sjunger allt möjligt, men det är inte det vi hör. Hon har slagit igenom en viss repertoar.
Mm. Mm.
Och det är att vara artist. Sen en sångare kan ju vara bred och sjunga allt möjligt bra.
Mm.
Men det kanske inte vill bli en artist för det.
Nej, precis.
Och det är en stor skillnad. Så många som börjar sjunga Stockholm, alltså större städer är lite annorlunda, men här uppe då är det så här, och då tror jag att du ska du börja sjunga och sen tror jag att du ska komma med i Melodifestivalen eller? Bara för att de vill kanske inte köpa några sånglektioner. Då är det direkt så här,
Ja, det blir
du ska
så
vilja
stort
vara med
på
med
en
festivalen.
Gång.
Mm. Det är väl ingen som säger så om ni går på Friskis ett pass.
Nej.
Ja, tjena, du börjar på Friskis. Ska du vara med i så här bodybuildertävling? Eller? Wow. Står man där bara helt stressad ja, och bara precis
nej,
varit på
tänkt.
En Zumba-pass. Och bara, ska jag vara med i Let's Dance? Nej, ja, det har jag inte tänkt.
Nej.
Det blir väl, sång är väldigt...
Att det blir så stort.
Ja, det är så. Ja. Alla är så här, alla är så. Eller så här, min dotter sjöng när hon var 10 år, men det blev inget av henne liksom. Man bara, va?
Va? Ja, nu när du ser det, det är så himla konstigt.
Ja.
Alltså jättemärkligt.
Så fort någon sjunger lite hemma, då ska man med Idol.
Det är laddat liksom.
Det är väldigt laddat med det. Du måste göra något av det. Du kan, du måste vara med. Det är väldigt, folk förstår inte att det är väldigt många som kan det.
Nej, men då är det väl inte så konstigt att man inte heller då vill sjunga liksom överhuvudtaget. Eller liksom att man som vuxen också sen tycker att det är så laddat. För att det har varit så otroligt laddat.
Exakt.
När man
i
var
alla
liten.
Tider. Ja. Och vissa länder har ju andra traditioner där man sjunger alltid liksom, överallt och sådär, och då, då blir det en annan grej i familjen där, familjer där man gör det. Du tänker, det finns ju barn som är väldigt vana att prata framför folk, och det kan ju vara att de har mycket middagar hemma, där kanske mamma och pappa säger, gå och säg till alla nu att nu kan de komma och hämta mat, gå och hälsa alla välkomna, gå och visa dem gäststugan vart de ska vara, gå och visa det, tala om för de här barnen hur man spelar det här spelet nu, och då lär sig de här familjebarnen att liksom så här prata inför en grupp. Det blir ju ganska naturligt sen att redovisa i skolan. Men om man inte gör det, man kanske ser att man är ensam barn, man har ingen som man pratar för. Då blir det så här, oj, en jättegrej liksom. Och så ska man titta, men alla andra gör ju det. Titta här på Pelle och Lisa, de är grymma på det. Gå upp bara. Kommer kännas bättre efter att ha gjort det några gånger och det bara blir värre och värre. Snöboll och till slut. Vill man inte. Nej. Jag vågade inte prata framför folk förrän jag var 25 år.
Nej.
Jag hade skräck, ja. Jag skulle aldrig kunna gjort en sån här grej innan.
Nej.
Aldrig. Jag fick träna upp det.
Ja.
Sjunga kan jag göra. Absolut. Men jag vill inte säga mitt namn och jag vill inte säga vad jag ska sjunga.
Nej.
Jag vill bara gå ut där, sjunga och gå därifrån.
För då behövde du prata.
Ja, det vågar jag inte. Då började jag stamma direkt. Hacka och stamma och kom inte ens ihåg vad jag skulle säga, vad jag heter ens en gång. Jag fick panik direkt.
Men är det liksom för att när du sjunger då kliver du liksom in i den personen?
Ja, men det är väl van vid. Jag var van att vara ett barn som går upp och sjunger och någon vuxen presenterar mig. Här kommer Susanne, hon är bara 9 år, hon ska sjunga det och det. Och så sjöng jag bara och så gick jag därifrån. Jag var inte van att prata. Det var ju jättesvårt. Och så började jag i skolan och det blev fel i skolan, för att man sjöng bra, då skulle man också prata inför. Då skulle man också presentera
då skulle
låtarna.
Man kunna
då
allt.
Skulle man göra allt. Då skulle man vara artist, men jag var bara en sångare. Så det blev väldigt konstigt. Och då gick det fel massa gånger och då blev jag rädd och då vågade jag inte. Och så blev det där en grej sen i hela mitt liv. Tills jag då tappade sångrösten och jag måste träna så mycket tal för att få kondition. Och då blev jag så van att höra mig prata. Så började jag jobba på radio och då hörde mig prata. Och då från det så blev det liksom tryggare och tryggare. För då sitter man ju och pratar som vi gör nu. Liksom med en mikrofon. Man ser ju inte publiken som lyssnar.
Nej, precis.
Och då blev jag van att göra så. Och sen kom jag ihåg och de sa så här: vi ska göra en grej på torget, kan inte du vara konferens? Och jag bara, då måste jag skriva färdigt vad jag ska säga. Tänk att det är radio liksom. Och så gjorde jag det och så till slut blev man bättre och bättre på det liksom. Och nu tycker jag det är jättekul. Det är som att jag är en annan person. Men det är ingenting jag har haft lätt för.
Nej, men och det är det. Det är övandet liksom.
Ja.
Alla har vi ju någonting vi måste... Och just det där att ha modet också att tordas då. Utsätta sig för det som också skaver lite.
Precis. Och vet man... Jag tänker på alla som lyssnar. Vet man bara om att det går att träna upp både tal och sång, få bort så att säga talskräck, scenskräck, att det är ingenting man ska öva på genom att bara ställa sig där och det känns obehagligt, utan det finns ju massa tekniker man kan använda. Och jag tror att man måste få göra det liksom i stöd, precis som man kan gå samtalsterapi som du jobbar med här, eller annat, att man går och får lite hjälp och reda ut hur kan man bli av med det då. Då kommer ju de flesta klara av det. Alltså i mastering är de jätterädda, de kan ju inte, de har aldrig använt sin röst.
Nej.
Och de är ju jätterädda i början att sjunga för mig. Sen vänjer de sig med mig, och så kommer vår musikredaktör dit och bara, måste hon höra vad vi sjunger? Ja, nu ska vi träna. Så jag spelar ju ofta in dem och så spelar jag upp dem med högtalarna, och de får vänja sig. Och, och till slut så är det så här, vi skickar det här till henne nu så får hon höra. Ja, hon skrev att det var jättebra. Och så, här, och så vänjer de sig.
Varför är det så mycket skam i att andra hör? Alltså, jag tänker...
att vi är ovan. Och för att rösten är personlig, tror jag. Det är så personligt. Det är naket på något sätt. Det är privat i hur vi uttrycker oss.
För om vi tycker att det är bekvämt att sjunga hemma och det känns ganska okej, liksom. Och så blir det ett sånt enormt påslag om en person hör. Alltså, ja.
Men om du skulle... Jag brukar säga till de som söker idol eller vill bli bättre på att klara av det, att de ska dels spela in sig själv och så sen filma sig själv varje dag. Sjunga samma låt, filma varje dag så de vänjer sig, se och höra sig själv. Sen kanske en gång i veckan ringa upp till någon på FaceTime, en polare, och så bara
och sjunga.
Sjung en minut för den, lägg på. Och ringa upp igen, sjung en minut, lägg på. Öva sig så här. Och nu ringer det till två kompisar, nu ringer det till tre kompisar. Till slut så har man gjort det. Nu ska ni ha kalas hemma, då säger du, jag ska sjunga en minut för er, ni får titta något annat håll, men nu ska jag öva mig. Det är jag som övar mig, jag struntar i vad ni tycker, jag övar mig själv. Och sen så gör man det här hela tiden successivt, så kommer man komma över det. Det gör man. Och då blir det ju lättare i alla sammanhang att prata. Alltså, det finns ju folk som inte har blivit chefer på arbetsplatser för att de har ångest för att de måste prata framför sina anställda. Och då skiter de i det. Och det är ju inte så bra.
Nej.
Går ju miste om massa bra potential. Verkligen. Massa smarta hjärnor som, och personligheter som är underbara men som inte kommer fram helt enkelt. För att det är den som pratar mest eller högst som får platsen, som blir en given ledare, fast den kanske inte har den värdegrunden eller de egenskaperna egentligen, som vi, den kunskapen som vi behöver. Det är kanske någon annan besitter som sitter tyst bredvid. Så att, det där har man ju sett mycket i arbetslivet.
Ja, men verkligen. Men jag tänker nu då, nu är ju, har ju du liksom följt upp med mycket olika tv-produktioner och sådär, men om någon som privatperson där skulle vilja komma och liksom arbeta tillsammans med dig, hur går de tillväga då?
Det går jättebra att kontakta mig på Instagram. Där heter jag ju Susanne Bertlin. Och det tycker jag är bra att skriva där. Och det är liksom, där ser man ju lite vem jag är. Och lite, jag lägger ut lite grejer vad jag gör. Men det är inte så mycket så här, när man tittar det. Jag skriver ganska mycket, alltså i text vad jag gör. Jag gör inte så mycket så här övningar, därför jag vill gärna veta vem det är som är på andra sidan. Så jag gillar ju att skräddarsy till folk, så jag tycker det vore jätteroligt. Alltså den här perioderna som är april och till slutet av augusti ungefär, då har jag mycket tid. Och sen brukar jag säga, ja, 2-3 gånger med mig. Man kan jobba lika gärna över FaceTime eller bara telefon. Så då har vi hunnit långt. Jag är van att jobba på kort tid, snabbt.
Just det.
Så att det är bättre än ingenting. Så att har man skräck eller verkligen vill så här, få bort någonting, så, eller har någon så här problematik som man inte kunnat bli hjälp med på den orten man bor eller där, ja, tveka inte att höra av er om ni gillar liksom mitt sätt att arbeta och tänka. Jag är ju mycket så här utanför boxen. Så det tycker jag bara är väldigt roligt. Det berikar att det inte bara ha folk som ska stå i tävlingar. Det är, jag gillar ju inte att tävla själv. Så att jag försöker alltid tänka bort att det inte är en tävling. Utan att vi bara övar oss och blir bättre på vad vi gör. Och känner oss tryggare och har en bra dag i livet. Liksom. Vi struntar i att folk ska rösta. Det är flera miljoner som kollar. Vi går bara ut och har kul.
Men gäller det också då? Är det bara sång? Eller?
Nej, det kan vara tal också.
Ja, det kan vara tal
också. Ja, det kan vara vad som helst. En helt nybörjare, någon med någon röstskada eller scenskräck eller svag röst. Jag har jobbat med alla möjliga, folk som haft ansiktsförlamningar, hörselskador, olika sjukdomar, olika problematik. Det finns, och kan inte jag, så kan jag ju, har jag ju kollegor jag kan skicka till, så jag brukar vara ganska bra på att hitta vad det kan vara som är orsaken, så jag kan skicka vidare.
Ja, just det.
Det behöver inte alltid vara jag som löser allting.
Nej, precis.
Vad fint.
Ja, vad spännande.
Det är ju ganska mycket fart i ditt liv.
Ja.
Hur gör du för att ta hand om dig? Liksom?
Jag försöker ju, som du sa, tvärtom. Jag försöker ju göra mycket tvärtom. Så när jag har haft mycket fart så går jag ner väldigt i varv och då ser jag mycket film och serier och lagar mycket mat. Är mycket i naturen, mycket promenader. Umgås med djur. Är med inte så många människor eller på platser där det är så många. Har lite längre, djupare samtal med folk. Och rör mig långsamt. Alltså allt det där, liksom, tonar ner mig själv lite. Men, och jag har ju inga problem att sova eller att vara själv. Så jag tycker det är ganska skönt att vara ensam. Och tanka liksom på det sättet.
Men får du in små korta sådana också i de här hektiska perioderna?
Ja, det
där
får
du säger
jag. Det får jag. Men det får jag. Och jag är väldigt bra på att sova. Och jag kan somna. Alltså jag har övat, man säger, både meditera och mindfulness hela mitt liv. Och det kommer ju från att jag gillar kampsport och jag gillar tai chi. Jag gillar det här att kunna kontrollera sin andning och gå ner i varv. Och jag har väldigt tillit till det. Så jag tar ofta powernaps och jag kan bara sova var som helst. Så att det gör jag ju mycket. Även under en lång tv-dag kan ju vara 15 timmar lång. Så kanske man har paus på 2-3 timmar i mitten och då kan jag sova. Då hittar jag någonstans att sova. Jag kan sova var som helst. Och jag har lätt
det måste ju vara bra.
Ja, det är väldigt bra. Och jag blir inte... Artisterna säger alltid att de blir så lugna av mig. För att på tv, då är jag både sprallig men jag är också väldigt lugn. Jag rör mig långsamt och jag är den som får dem att hålla balansen. Så det är nästan så att när jag... Sen i mitt privatliv så är jag väldigt sprallig. Och det har ju de aldrig sett. De har aldrig sett den delen. De blir alltid så här, de ser något klipp ibland om jag lägger ut något på Instagram eller jag visar något hur jag är hemma. De bara... Fucking, det var så där crazy. För de har ju inte sett mig på scen. De vet inte att jag har den där energin.
Nej.
För ofta är det ju att de är för crazy. Så jag måste liksom lugna dem. Och vara den stabila personen. Som får dem att fokusera. Och inte stressa upp sig. Så att jag blandar det där skulle jag säga. Jag är mycket med min familj. Och reser mycket. Och gillar att resa och åka och bo hemma hos folk. Och det kan vara alla möjliga. Jag reser mycket utomlands. Jag har gamla fans och jag gillar att umgås med äldre människor. Min äldsta väninna är snart 90 år. Ja, men jag blandar och jag har många yngre, jag har många barn som också följer med som reflekterar över vad jag gör på tv och annat och jag chattar med dem och det är så fint.
Ja, alltså,
jag rör mig nog mycket mellan alla åldrar ska jag säga. Men sen är det ju, frågar man ju, jag har gjort det här nu i 10 år och det brukar byta när det har gått 10 år. Så jag vet inte vad jag ska ge mig in på nu snart. Jag känner lite att jag känner mig ganska nöjd. Att jag kommer ta ett nytt språng tror jag.
Vad häftigt.
Jag vet inte vad det blir. Där jag bäst behövs brukar jag säga. Jag brukar verka fram det på något sätt.
Det kommer ju när det är dags.
Ja, men lite så. Jag vill ju skriva en bok eller böcker. Och jag vill ju podda. Det har jag gjort lite grann. Och Ja, det finns många sådana där. Jag vill fördjupa mig lite, känner jag. För att jag får jobba så himla snabbt nu. I och med att jag får så mycket kunder så tempot går så fort. För jag måste hinna med många. Mm. Så nu skulle jag vilja liksom djuploda lite, djupdyka lite. Vi får se vad det blir.
Är du extrovert, Susanne, eller är du introvert?
Jag är väl extrovert på mitt sätt i de sammanhang där jag passar in. Men annars är jag introvert. Mm. Alltså, jag tar ju bara plats där jag behöver ta plats. Mm. Annars gör jag inte det. Mm. Då väntar jag och hoppas att någon ska se mig och höra mig. Och det gör de ju oftast inte. Så att man blir ganska ofta överkörd. Men det är ju... jag kan vara extrovert när det gäller att lyfta fram andra. Och för andras skull, då kan jag ta mycket plats. Mm. Men det är svårare. Alltså jag har velat släppa musik hela mitt liv, men det är jag ju för introvert för att göra. Mm. Det har jag liksom inte vågat ta plats. Det handlar om att släppa egen musik, handlar om att vara egoistisk. Alltså det är ego att släppa något som jag vill för min skull som andra ska lyssna på. Det är ju ingen som har begärt det, förstår vad jag menar?
Mm.
Underhållning är en annan sak, för då kommer ni dit och då vill ni, åh, kan inte du sjunga det, vi vill höra dig göra det, då blir vi glada.
Mm.
Vi har beställt ABBA här och då gör jag ABBA och då blir det.
Men om vi säger att vi vill att du släpper musik då?
Mm.
Ja, men då, det är det, men jag måste få lite sådär, annars kommer jag tycka att men det är bättre att det hjälper någon annan som någon annan vill ska fram.
Mm.
Och den vill så gärna fram.
Ja.
Alltså när det, om det är tävling och jag är bra på något och ingen vill vara back, då är jag back direkt. Nej, men du vill så gärna vinna, då låter jag dem vinna. På en gång. Jag är ingen vinnarskalle. Jag lägger mig direkt.
Alltså vi är bra mänskliga allihopa.
Ja, jag har inget behov av att vinna. Nej, verkligen inte. Mm.
Men ja, jag ska ju säga, jag har ju hört dig sjunga en av Loreens låtar en gång. Och det var ju så här, jag satt ju bara och gapade då verkligen. För jag tänkte att det här måste ju vara den svåraste låten verkligen att sjunga. Och du satte ju allt i den där låten. Och jag var bara så här, wow. Jag kommer ihåg det, för vi har ju träffats några gånger privat. Så här. Och jag kommer ihåg, jag tittade på din syster då, så sa jag så här, vet att jag kan ingenting om musik. Men det här är bra. Och hon sa det, Linda, det här är bra.
Nej, men jag måste ju kunna sjunga allt. Jag måste kunna rappa, jag måste kunna sjunga alla tonarter.
Mm.
För att jag ska ju kunna jobba med all möjlig slags musik. Mm. Så måste jag snabbt, om inte annat, kunna imitera och förstå koderna i hur man gör olika grejer.
Mm.
Och det gör ju att man får ju skills på det.
Mm.
Och jag gillar det. Och jag har lätt för att imitera och lära mig hur saker är. Men det är en annan grej att kliva upp och säga, jag vill vara den som ska göra det här.
Mm.
Det är det som är, jag inte har varit liksom, då hade jag nog varit artist.
Ja. Mm.
Men jag har alltid varit sångerska och underhållare. Och jag har alltid tyckt om att lära ut. Alltså om jag hittar något som jag tycker är bra, som jag tror att andra kan bli hjälpt av, då kommer jag direkt dela med mig av det.
Mm.
Jag kan liksom inte bara bära det själv. Jag måste ut med det direkt. Ja, men det är därför det passar att vara coach. För att jag... Det tar ingen energi av mig. Alltså jag blir aldrig trött på det.
Mm.
Jag kan ha hur många som helst och jag är aldrig slut av coachandet. Men där kan jag ju bli oroad när jag reflekterar att den här branschen är på väg åt fel håll. Folk mår sämre och sämre. Och då kan jag fundera, är det det här jag vill ha in dem i?
Mm, just det.
Då kanske jag måste kliva ur det för en stund för att förändra branschen. Mm. Och då måste man backa. Ta ett högre jobb eller ett mindre. Så var det. Jag ville ju inte lämna Sundsvall, men jag kände att jag ville göra en förändring för att alla mina elever, de blev duktiga, alla ville in i Idol. Och Idol var inte så härligt just då.
Mm.
När jag började var det ju ett helt annat Idol.
Mm, just det.
Och sen när jag började då sa jag, men då får ni skylla er själva, för jag kan inte jobba som ni gör. Jag måste göra på mitt sätt.
Mm.
Så gjorde jag om hela allt.
Mm.
För då var det ju så att folk skulle vara olika, de skulle inte vara kompisar och de ville ha en glad, en ledsen, en arg, och det skulle vara liksom ett spel. Men jag var så här, alla måste bli bästa kompisar. De bara, nej. Men det blir inget bra tv-program. De alla bara glada är vänner hela tiden. Jo, det kommer bli bättre.
Ja, verkligen.
Och sen fick jag kämpa för det i 3 år. Och nu kan de inte tänka sig något annat.
Nej.
Nu kan de inte ens komma ihåg hur det var innan.
Mm.
Nu är de så här, alla är dåliga och gråter för att de inte vill åka hem. För de har det så bra. De har blivit som en familj. Det var inga familjer när vi började med Idol. Det var ju katastrof.
Och det då skulle de vara rivaler bättre på.
Ja, det är klart de sjunger bättre. Ja, det är ju ingen som är dåligt nu heller.
Nej, men exakt.
Alltså mina artister mår ju bra liksom, när de är på jobbet. Och det är så det ska vara.
Ja.
Men det går ju fortare och fortare och snabbare. Och jag hinner ju inte ha alla. Så att det är lite så här att man kanske skulle behöva, I don't know. Ja, vi får se vad det tar vägen i.
Mm.
Men någonstans kommer det ta vägen.
Mm.
Jag har det på. Det har varit så här 2 år nu lite. Det har skavt lite. Så att jag känner som att jag håller på ömsar skinn. Mm, jag ska någonstans.
Det kommer något.
Gud vad spännande.
Ja, jag tycker själv att ibland är det så här. Åh, kan jag inte bara vara nöjd? Men jag vet hur det är.
Mm.
Då är det liksom, då är det för litet eller för stort. Jag måste ta plats någon annanstans.
Mm.
So we'll see.
Mm. Wow, gud vad spännande. Fortsättning följer. Då får du komma tillbaka till oss.
Exakt, och berätta det här
precis. Ja, det har verkligen varit så härligt.
Jättefint.
Ja.
Tack själv,
ha det här.
Susanne.
Ja.
För att jag fick vara med.
Ja.
Och prata om mig och mitt jobb och hur det är liksom.
Mm. Ja, men viktigt, och jag känner att jag har fått ett helt nytt perspektiv liksom, på det, både på sång och på vad det vill säga liksom, att vara artist.
I mig har det landat väldigt mycket kring vikten av att använda rösten på rätt sätt. Liksom att det är inte bara en röst.
Nej.
Nej.
Nej, exakt. Det hänger ihop med så många delar.
En hel kropp.
Tack för det.
Tack själva.
Tack.
Vi flödar väl vidare i...
Vi flödar vidare. Och
livet och ser vad det tar oss.
Det kommer att bli bra.
Mm.
Det är bra.
Ja.
Livet ska vara lite upp och ner.
Ja, men det ska vara det.
Det är så det är. Ja. Så vi växer, och det är det som är härligt.
Utveckling.
Precis. Mm. Tack. Ja,
tack. Vi hörs och ses.
Det gör vi.
Mm.
Hej, hej.
Hej, hej.
Jag heter Linda Westlund.
Och Katarina Bergsten heter jag. Vi är väldigt tacksamma för att du följer oss i vår podd.
Vill du följa oss även på Instagram så heter vi podden Livscykeln.